Fantastiskt roligt att få mötas igen. Det är en förmån varje år. Jag tänker ofta på en invigning av en ny kyrka vi skulle ha på ett ställe. Och då var det en liten kille som skulle sjunga där. Han var väl 6-7 år eller någonting sånt där. Kanske inte riktigt så gammal ändå. Och han hade en stor gitarr och han var liten och han räckte knappt och greppade den ena ut. Och det var inte så lätt, han skulle stå på en stol dessutom bakom talarstolen. Och så skulle han sjunga en sång då. Och den kommer ifrån Saltaren där det står: jag gladdes när man sa det till mig, låt oss gå till Herrens hus. Han skulle sjunga den där, och mitt i sången så trillade han ner mellan stolen och talarstolen. Men han kom upp igen och hade en bula i pannan. Och så sjöng han: jag gladdes när man sa det till mig, låt oss gå till Herrens hus. Och det är så, det är en stor glädje och en stor förmån vi har i vårt land. Att vi får gå till Herrens hus, att vi får mötas på det här sättet precis när vi vill. Hur mycket vi vill. Och vi får visa det för alla andra om vi vill, och vi får låta bli också om vi vill. Själv gör vad jag själv har, som min gamla mor, själv håller i rumpan och själv har. Vi får göra precis så mycket som vi vill. Det är ett ämne jag hoppar över, kyrkoårets påbjudna text idag, men jag vill ta upp ett annat ämne, och det är det här med evigt liv. Evigt liv. Evighet, vad är evighet per definition? Ja, det är ju egentligen bara frånvaro av tid, eller hur? Där tiden inte finns mer. Kan du tänka dig, om du tar ett ögonblick, tänka dig in i situationen, en tillvaro där inte tiden längre finns. Vi kan ju konstatera rent vetenskapligt att om tiden inte finns, så finns inte rummen eller materian heller. För de tre, jorden, hela skapelsen är treenig, så som Gud är treenig. Och består av tid, rum och materia. Plockar du bort det ena så faller allt. Då faller allt. Då upplöses allt. Vi kan ju definiera många ord också. Jag är så lite, jag klurar på ord ibland och funderar på ursprung och här, försöker att härleda ord. Och vad är mörker? Ja, det är ju frånvaro av ljus. Vad är det för fördel med mörkret? Jo, då syns ljuset bättre. Även ett litet ljus blir synligt. Och det ska vi komma ihåg. När det blir riktigt mörkt i världen, så ska du veta att de små ljusen har stor betydelse. Vi har ju tänt ljus här framme så fint och stämningsfullt och på allt sätt, men de saknar ju egentligen all praktisk betydelse. Det är lite mer sådär för stämningens skull. Men när det är mörkt, då betyder det väldigt mycket. Vi lever i svåra tider och onda tider och mycket, mycket hat. Och vad är hat för någonting? Ja, det är avsaknad av kärlek. Det är dess motsats. Även lite kärlek gör skillnad mitt i hatet. Vi lyssnade ju till ett tal, ett föredrag av Lars Adaktusson. Han är känd från TV och allt annat än fin broder i Herren. Han tillhör Philadelphia i Stockholm och har åtminstone varit en del av styrelsen där i många år. Och han talade mycket om det här hatet som finns och som växer och som sprids tack vare snedvriden propaganda och snedvriden information i våra media som vi omger som är. Och också kristna drabbas utav det här. Man börjar att ifrågasätta de gamla grundvalar som vårt land byggdes på, när det förändrades och förvandlades med Guds hjälp. Avsaknad av kärlek. Vi människor är ju på något sätt påverkade alltid av tanken att den tillvaro som vi lever i är inte den enda tillvaron, utan att det finns något som kallas för evighet också. Jag tror att människor går och hoppas, man gör intervjuer, ser det säkert emellanåt på TV, man frågar vad de tänker sig med livet efter döden. Det finns de som säger att ja, det finns nog ingenting. Jo, men de allra flesta är nog överens om att någonting finns det, men vi vet inte vad. Och då brukar jag säga att Bibeln har svaret på det. Guds ord har svaret på det. Vi vet att våra dagar här på jorden är begränsade. Det enda som är riktigt säkert här i livet är att det tar slut, att vi ska dö på något sätt och någon gång ska vi härifrån. Vi är uppsagda till flytt allesammans, varenda en. Det här tänker man inte mycket på när man är ung. Men ändå så ser vi och vet ju om att det händer att också unga människor får sluta det här jordelivet. Det finns en längtan efter någonting som är mer beständigt än det liv som vi lever här på jorden. Det finns en bibelvers i Predikaren 3:11. Där det står, allt har han gjort skönt i sin tid och även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Evigheten har Gud lagt i människornas hjärtan. Var helst du kan finna spår efter mänskligt liv och aktivitet på jorden, så finner du också spår efter deras Guds tro, deras religiösa uttryck som pekar mot ett annat liv som inte är på den här sidan döden, ett annat perspektiv. Ja, vad är då evigt liv? Johannes 17:3 så säger Jesus så här, och detta är det eviga livet, att det känner dig den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Evigt liv, det är att känna Gud. Att lära känna Gud. Jag gav tips till det var ju pastors avskiljning som de flesta kanske vet i Korskyrkan i Lyckeby. Och jag blev ombedd att ge några råd. Ja, och det första utav de råden jag gav, det var lär känna Guds röst. Det finns så många röster i den här tiden som lurar oss åt ena eller åt det andra hållet. Och det är ju så här att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger, så blir den till slut, om än inte en sanning, men den blir trovärdig. Man tror att detta är verkligheten. Vi kallar det för tidsandan idag. Tidsandan, alltså det är något som förändras och förskjuts över tid. Till det bättre ibland och till det sämre. Vi har ju något som kallas för pendeleffekten. Ju högre du lyfter en pendel åt ena hållet när du släpper den, så kommer den att slå tillbaka åt andra hållet. Det är inte beständigt. Jag älskar en sång. Jag tror den står i segertornet. Guds ord som en klippa i väg och i väg står fast om en bergen ger vika. Ty om du blott tror så ska du få se Gud aldrig sitt löfte kan svika. Vilka sanningar. Som en klippa i väg och i väg. Det är det som är fast, det som duger att hålla fast i där vi går genom livet. Evigt liv, är alltså inte bara ett liv som aldrig tar slut i tid, utan det är också en relation till Gud. Jag frestar att gå in på ett sidoämne, men vi ska ta upp det en annan gång. Det är skillnaden mellan relation och gemenskap. Man kan ha en relation till någon utan att ha gemenskap. Att ha gemenskap i en relation är naturligtvis det som alla eftersträvar. Men ibland misslyckas det och så funkar inte relationen, säger man. Men ofta blir det så att det är gemenskapen som blir lidande. Många lämnar gemenskap, många lämnar äktenskap, många överger vänskap med vissa människor. Man tycker att det passar inte. Jag hör till och med kristna som säger att man ska bara umgås med människor som man mår väl av att träffa. Då får vi ett elakt samhälle. Ska jag bara umgås med de människorna som passar mig och min situation? Någon bad en bön: Gud, ge mig styrka. Och så får jag möta prövningar som gör mig stark. Man blir stark genom prövningar, eller hur? Det är genom att träna som man får större muskler. Finns inga genvägar, eller hur? Jag bad om kärlek. Och Gud sände till mig sargade och sårade människor att visa kärlek. Vill du se Guds kärlek i praktiken, då ska du själv använda dig utav den. Gud vill att vi ska få leva i den här obrutna gemenskapen redan nu. Redan nu och här. Finns ett välkänt bibelord, ni vet, om den förlorade sonen. Man kommer och frågar mig ibland: hur var det när den förlorade sonen var i främlingslandet och slösade bort alla sina tillgångar? Var han en son då fortfarande eller var han det inte? Gud, som ju är symboliseras i det här fallet, fadern, han glömde aldrig bort sin son fastän han var långt borta. Han saknade gemenskapen, men relationen, den förblev kvar. Han var fortfarande son och väntade på att sonen skulle komma tillbaka. I en gripande berättelse hur han ser honom på avstånd och rusar emot honom och kastar sig runt halsen på honom. Min son. Vi ska aldrig glömma det, de som har gett upp på vägen, som har lämnat gemenskapen. Gud väntar bara på tillfället när de ska komma tillbaka. Han söker dem och han älskar dem fortfarande. En sak ska vi konstatera, att det eviga livet, det börjar redan här på jorden. En del tänker sig evigheten och det eviga livet, det är efter döden. Och det här begrunds i vissa sånger av populära sångare. Alla vill väl till himlen, men få vill ju dö, var någon som... Man tror att man kommer till himlen när man dör. Men den gemenskapen, den formas redan här på jorden. Det är här vi får uppleva det. Det är inte bara något som väntar efter döden, men vi tar emot Jesus Kristus här på jorden. Här och nu, då börjar det eviga livet. Då börjar evigheten. Jag vid ett samtal häromdagen, ett sammanhang, vi är ju på lite olika håll och snubbar. Men det är så härligt när unga människor ställer frågor. Och det gällde det här med anden och själen. Är det samma sak eller är det två olika saker? Ja, vi är ju treeniga av den anledningen att vi är Guds skapelse. Och det är kropp, själ och ande. Det är de tre faktorerna som gör oss till de vi är. Visst är det fantastiskt? Och det är det så att anden i en människa, den föds på nytt när en människa kommer till tro på Jesus Kristus och bekänner att han är Herre. Då sker undret. Vår ande blir frälst på ett ögonblick så här. Och du ska veta, det här med frälsningen, det är inte något man kan lära sig. Det är inte något som man deltar i ett spel eller en teater på något sätt. Utan det är en uppenbarelse. Jag tänker på när Petrus, eller Jesus, frågar lärjungarna, vem säger människorna att jag är? Och de hade många olika förslag på sådana som hade levt tidigare. Så frågar Jesus, vem säger ni att jag är? Och då svarar Petrus så här snabbt, han är kvick i munlevet, han är kvick i tanken. Du är Messias, den levande Gudens son. Och då svarar Jesus lika kvick. Salig är du, Simon Petrus, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min fader som är i himlen. Det handlar om att ett ljus går upp och lyser i vårt inre. Och vi ser och förstår att Jesus, han är frälsaren. Han är den som räddar oss. Den som lyfter oss ut ur mörkret och in i hans underbara ljus. Det är en uppenbarelse. Alla troende och frälsta människor har fått del av denna uppenbarelse. Så är det. Det sker på ett ögonblick. Så har vi det här med själen. Ja, själen, det är ju i stort sett våra fem sinnen som vi bedömer allting igenom. Hur är det med själens frälsning? Ja, det går inte lika bra. Det får vi kämpa hela livet med. Där går vi från kraft till kraft. Ifrån ljus till nytt ljus. Så växer människan i sitt själsliv under hela sin livstid. Det tar med andra ord ett helt liv för vår själ att bli frälst. Och så har vi kroppen, den vi lägger ner mest omsorg på. Det finns inget hopp, jag är ledsen att säga det. Det finns inget hopp för kroppen, den måste dö. Och den ska begravas, och det är helt naturligt. Men det andra, det tar Gud hand om och förvara till uppståndelsens morgon. Visst är det fantastiskt? Nej, det är skillnad på själ och ande. Men Gud, när han har flyttat in och tagit sin boning i oss, Bibeln uttrycker det också som hjärtat. Han har flyttat in i hjärtat. Det är som ett kärleksförhållande där två människor möts och förenas. Så gifter man sig, så är det ett kärleksförhållande. Och var sitter kärleken? Jo, den sitter i hjärtat. Det är alltså djupare än någonting annat. Det är längre in i oss än någonting annat. Jag såg på Facebook, jag är där en del. Kommenterar en del. Jag gillar många saker, men det finns det jag ogillar också. För all del. Men det är många fina och goda budskap som går ut också. Det är värt att stötta och uppmuntra. Vi har en i Rödeby. Han är 99 år gammal nu, just där. Och han är på Facebook och lägger ut härliga bibelord varje dag. Vi träffar honom för lite sedan, man kan inte tro. Det är ju en nåd att få vara så frisk och pigg och allting. Och han susar fram på sin, vad heter det, eloped, en sån här batteridriv, vet ni. Han kommer och kör och susar på sin land. 99 år gammal. Men så fantastiskt att det lever någonting i hans hjärta, längtan att få dela med sin tro åt andra människor. Det nya livet, det eviga livet, är ett liv där inte längre synden skiljer oss ifrån Gud. Där hans kärlek, fri och hopp får bära oss igenom allt. Genom allt. Jag säger det en gång till. Det är mycket vi kan få gå igenom i livet. Och det har en del av oss, ska jag säga, redan fått pröva på. att det är inte så enkelt i livet som allt är glatt och tjur och tjim. Med åren så kommer både ett och annat som i sann kan vara ganska så plågsamt. Möter människor som är ensamma, som har blivit ensamma. Man har inte varit det, men man har blivit ensam. Ensamhet är ett plågoris i den här tidens samhälle. Evigt liv är också en seger över döden. I Uppenbarelseboken, där har vi redan varit och läst lite grann idag. Tack för de fina bibelorden. Det första kapitlet, de 17 och 18 verserna, så står det så här: när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig, och han, det är alltså Jesus. Han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Var inte rädd, för så stod det: frukta inte. När jag var ung så fick man lära sig att det här begreppet frukta inte, det stod 365 gånger. Jag lovar er, jag har inte räknat efter. Och det är kanske inte så viktigt, men man tänkte sig så här att minst en gång om dagen räcker det till. Där Guds ord uppmanar oss att inte vara rädda. Gud som sörjer för oss här, han sörjer för vårt allra bästa hela vägen ända fram in i evigheten. Vi vet ju om att våra kroppar är dödliga, men genom Jesu död och uppståndelse så har döden förlorat sin makt. Döden var något fruktansvärt innan, något att frukta och vara rädd över. Det var det. Men det är det inte nu. Därför det är Jesus som har nycklarna. Och jag hörde redan när jag var liten grabb en predikan av en dynamisk förkunnare som beskrev det här ögonblicket när Jesus gick ner i dödsriket och han tog fatt i djävulen, och så tog han nycklarna ifrån honom. Det är Jesus som har nycklarna till döden och dödsriket. Vi ser det så många gånger hända att Gud, han ändrar på det som människor har sagt. Det finns så många vi har fått se genom åren där man har dömt ut och sagt att det finns inget hopp. Men i Jesus finns det alltid hopp. Han är vårt enda hopp. Och när vi inte har något annat att hoppas på, då hoppas vi på Jesus. Då får vi hoppas på honom, han som har nycklarna. Glöm aldrig bort det, vänner. Evigt liv betyder att döden är inte slutet. Det är en port in i fullheten hos Gud. Då ska vi få se klart och tydligt det vi inte begrep här. Då ska vi skåda, som det står, ansikte mot ansikte. Tänk dig den dagen då vi ska få möta Jesus ansikte mot ansikte. Hur ska det kännas? Hur ska det kännas? Åh, jag känner emellanåt. Jag sitter och funderar på gamla sånger som talade mycket om det här. Det var ju så, man sjöng mycket om himlen förr. Man sjöng mycket om den härlighet som väntar. Var inget mänskligt öga sett, och var inget öra hört, och var ingen mänsklig tanke kunnat tänka. Det har Gud berett åt den som älskar honom. Det räcker med att min fru är borta en dag eller två. Jag höll på att säga, jag längtar efter henne redan innan hon har åkt nästan. Då kanske du kan förstå vad jag känner när jag tänker på att få möta och befrälsa dig. Finns en kör på spanska. som sjöngs mycket av unga människor. Det är ju så, vi har det så bra ordnat hos oss. Vi har levt ibland och arbetat ibland människor som inte har något utav all den lyx och allt som vi omger oss med. Men som i stort sett ändå aldrig gnäller. Och när de blir frälsta uppe på det här, så är det nästan alltid så att temat om himlen är något som vill prioriteras. Det är inte bara om hur gott och härligt det är här på jorden, utan hur det ska bli en dag i himlen. Man sjunger så här: om det inte vore för Herren, då hade min själ förgåtts, förlorats. Om det inte vore för Herren, min själ hade gått förlorad. Om det inte vore för Herren, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no había sido por el Señor. Johan Broberg, känner ni till honom? Det var de flesta. Han var ju en kul spelman på sitt sätt. I en intervju så berättade han en händelse. Han drömde att han dog. Och så vaknade han upp i ett stort mörker, och där fanns det en ljus gestalt bredvid honom. Förskräckt så frågade han: är det här slutet? Är det slut nu? Nej, svarade rösten, det är nu du börjar. Lite märkligt att han talar om en sån här sak. Han blev efter det inte så särskilt gammal. Och det man hoppas är att han i den sista stunden fick upp ögonen och klamrade sig fast vid Guds löfte. För det står ändå så att var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Var och en som åkallar Herrens namn. Jag hade en äldste bror i Karlskrona, han är hemma hos Herren sedan många år nu. Allan Josefsson, en del kommer kanske ihåg honom. Han brukar alltid säga till människor: säg Jesus. Det är människor som inte nästan kunde prata längre när man var vid gränsen. Säg bara Jesus, det räcker. Och han pekade på det här. Det var ju ett berömt konfektionsföretag, om någon minns Algots fortfarande, liksom är lite äldre, vi minns det. Det stod: säg Algots, det räcker. Jag tycker det är fint det där. Du ska veta det att Gud är inte så petig. Det är inte alls det det handlar om. Han har dött för all vår synd, all vår svaghet och allting. Det har han betalat priset för. Han har löst ut vår skuld. När vi ska in i himlen en dag så är vi skuldfria. En liten anekdot till någon, det var den ena rövaren vid Jesus sida på korset. Och han kom till himlen, och så kommer ängeln och säger: vad får dig att tro att du kan komma in här? Ja, sa han, det vet jag inte. Vet du inte, sa ängeln. Så han skickade efter en överängel där lite kvickt, och han kom och frågade: känner du till sanningarna om frälsningen och det eviga livet? Nej, det har jag aldrig hört, sa han. Men hur tror du då att du ska komma in? Ja, sa han, inte vet jag. Men han som hängde bredvid mig, han sa att jag skulle det. Och jag tycker det här är lite beskrivande om vad det handlar om egentligen. Ibland så gör vi så stora saker, och vi gör det så krångligt för människor att vara kristen. Det är alls inte krångligt. Därmed inte sagt att allting är lätt och lustigt och att det är en dans på rosor. Nej, långt därifrån. Han som hängde på sidan, han sa att jag fick det. Det var inte frågan om varken frälsningsbön eller bekännelsebön. Det handlade inte om att göra upp sina gamla synder och reda ut någonting. Så var det ju inte. Han blev inte ens döpt. Hur kan man då komma in i himlen? Ja, ni vet, ibland så har vi gjort läror utav detaljer. Men det är så här, det står att summan av ditt ord är sanning. Det står att många delsanningar som förklarar vad händer. Så till sist, när vi talar om evigt liv, så handlar det inte bara om oändlig tid, utan om ett nytt slags liv. Det är ett annat slags liv. Och det har ingen relation till varandra. Människor möter jag ibland som blir frälsta. Man försöker att rota i sitt gamla liv och så säger man, ja, min far var alkoholist och min mamma levde oredigt, det var aldrig någon som älskade oss. Det är därför som jag är en så stor syndare. Men när Jesus kommer in i bilden, när Gud blir vår far och vi blir födda på nytt till ett eget liv, då blir genealogin, den blir väldigt kort. Det är nämligen den att Gud är min far och Jesus är min bror. Och det står att han är vår talesman inför Gud. I andra språk så står det att han är vår advokat inför Gud. Den som försvarar oss. Man behöver inte vara rädd för den som försvarar. Tänk att ha en bror som är advokat. När jag växte upp så var det inte så ovanligt att man blev mobbad för att man gick i söndagsskolan från början. Det blev värre sedan. Och då var det så här, jag hade nog gått på stryk några gånger, men då var det alltid nästan någon i kompisgänget som sa det att åka inte med honom för då kommer hans brorsa. Han hade en storbror som var 3 år äldre, som var mycket starkare och större än jag. Och så hörde till saken att jag var minst utav alla i min ålder också. Jag vägde 17,5 kilo när jag började skolan. Det kanske man inte kan tro nu. Men det är alldeles sant, jag har papper på det. Jag har papper på det. Men det är så, det är lätt att bli mobbad på olika saker. Men tänk, vilken välsignelse att ha en mor som försvarar. Det eviga livet, ska du komma ihåg, det är en gåva från Gud. Man kan inte förtjäna det. Vi har ju arbetat mycket i katolska länder där läran är en helt annan. Det är en total främmande ifrån allt vad Nya Testamentet säger om frälsning och om det nya livet. Man tror fortfarande att genom att göra en massa goda gärningar, genom att följa kyrkan och vara underdånig, genom att gå i missan och mässan, säger man på svenska. Annars blir det som i vår katt heter, och det hör ju inte hit. Man tror fortfarande att det är genom gärningar som man kan behaga Gud. Vi kan aldrig behaga Gud. Det är bara genom Jesus Kristus. Ofta det står i Efeserbrevet talat om det här begreppet i Kristus. Jag tror att det är 27 gånger. Det här har jag räknat lite bättre, det var inte så många. Så talas det om att vara i Kristus. Vad betyder det? Jo, praktiskt betyder det att vi är i Kristus. Det betyder att när Gud ser på oss, då ser han sin egen son. Är det konstigt att han älskar oss? Är det konstigt att han älskar oss? Då ser han Jesus. Halleluja. Glöm aldrig bort det. När du känner att livet blir svårt och du dömer dig själv, kom ihåg att när du är i Kristus, då ser Gud på dig som sin egen son. Och vilken tröst det är att veta Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Jesus säger vidare, ingen ska kunna rycka den ur min hand. Ingen kan stjäla dig bort ifrån Jesu hand. Ditt namn är tecknat i hans händer. Ditt namn är skrivet i livets bok i himlen. Där varken människor eller onda andemakter eller djävulen kan nå det. Glöm aldrig det, vän. Det är evigt liv. Det är att vi känner honom. Gud själv. Och han, honom som han har sänt, Jesus Kristus. Det här ger oss orsak, vänner, att lära oss mera om vem Gud är. En bättre kunskap om Gud, det är det som kallas för teologi. Jan-Erik Jani, han kom på ett tillfälle, vad är teologi? Jo, det är teologi för människor som behöver det. Jag tycker det var ett fyndigt, och det är så sant också. Så älskade Gud världen. På spanska så står det, på så sätt älskade Gud världen. Det är inte bara ord, vet ni. Man kan säga älskling och jag älskar dig 1000 gånger idag. Men det är inte orden som gör det, utan det är handlingen. Och må vi därför söka det eviga livet. Jag citerar ett bibelord till, som kom till mig plötsligt. Vi som har till ögonmärke det ting som inte syns. För det ting som syns, de bara en kort liten tid. Men det ting som inte syns, de är eviga. Amen. Jesus, jag tackar dig. Att ditt ord som är levande och kraftigt. Som har i sig makt, Herre, att förändra vårt sätt att tänka. Och vårt sätt att leva och vara. Tack Herre att ditt ord om det eviga livet uppmuntrar oss att söka det som är där ovan. Inte det tillfälliga och det mänskliga i första hand. Och du väl säger Herre, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Få det allt det andra på köpet. Jesus, jag tackar dig att du är så god emot oss. Tack för mina vänner som har kommit idag. Jag ber dig att ditt ord ska få stanna kvar och växa och bära frukt i allas våra liv. I Jesu namn.